Idag ska jag tala med överskriften Jesus missförstås när han predikar befrielse från synd och livet i Gud. Och dagens text är hämtad från Johannes kapitel 8 och vers 31. Och här talar Jesus alltså till dem som har satt sin tro till honom som Messias och Herre och frälsare, som sagt, den efterlängtade Messias. Från vers 31 i Johannes 8 står det så här. Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan då du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn och ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. De svarade honom: vår fader är Abraham. Jesus sade: om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. De svarade: vi är inte födda äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud. Jesus svarade: vore Gud er fader skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Jag stoppar där. Här blev det ju ett, man ska inte kalla det kanske missförstånd, men det var liksom två olika världar som krockade, kan man säga. Det var Guds rike som Jesus kom med, och så var det den fallna världen som hade en helt annan bild av sig själv, nämligen att man inte hade någon synd, vilket man hör folk ibland säga att jag syndar inte och så vidare. Och man försökte då gentemot Jesus försvara sig som om att allt var väl, allt var rätt ställt och det var inga problem alls. Jesus, han säger här då att det är sanningen som ska sätta oss fria, och den sanningen är ju inte vilken sanning som helst, utan det är den som möter oss genom Guds eviga ord. Det är den sanningen som i den heliga andes kraft kan sätta en människa fri. Och det börjar ju med att en upplysning sker, man öppnar sig för ordet, och Guds ande som är ljuset träffar, och ljuset och ordet upplyser människan om att man behöver hjälp. Man behöver Jesus att sätta en fri på olika områden i ens liv. Och det är ju inte bara innan man blir frälst, utan det är ju hela ens vandring tillsammans med Jesus, där vi är beroende av honom på detta vis. För vad händer om man har synd i sitt liv och gömmer det som kristen eller som efterföljare av Jesus? Ja, det säger Jesus i vers 34. Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Och då tänker man, vad är det för hus han talar om då? Ja, då kan vi läsa Hebreerbrevet 3 och 6. Då står det så här. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Och hans hus är vi. När vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Här ser vi alltså att det hus han talar om, det är det hus som Gud bygger upp i Kristus, alltså i Guds boning i anden. Alltså vi själva är huset, vi är templet för Guds ande. Den människa som öppnar sitt hjärta för Jesus och överlämnar sitt liv, går dopets väg och vill följa honom med hela sitt hjärta, ska ju bli frälst, säger Bibeln. För de sa ju, vad ska vi göra för att bli frälsta? Omvänder och låter alla döpas i Jesu Kristi namn. Och då vet vi ju att omvändelse är att överlämna sitt liv, att inte längre styra det själv utan följa Jesus där han leder den. Vi ska prata mer om det längre fram. Men om man inte gör det utan låter synden fortsätta härja i sitt liv, då står det att man blir inte kvar i huset för alltid. Det vill säga synden kommer mer och mer ta över och förhärda hjärtat tills den dagen Gud blir en främling för en. Men glädjeämnet är ju det att vers 36 talar om att om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Det innebär att vad än jag, du eller någon annan har problem, sitter fast i eller som vi gärna vill övermanna oss, kan Jesus sätta oss fria. Och det är så skönt med Jesus, för man kan tala till honom om allt i och med att han redan egentligen vet allt om oss. Eftersom att han läser människors hjärtan som en öppen bok. Det är väldigt skönt att veta det, så man kan komma avslappnad och okonstlad inför Jesu ansikte. Den här hela undervisningen eller samtalet Jesus har med de som hade satt sin tro på honom blev ju bara egentligen värre och värre, skulle man kunna säga. Jesus, sin vana trogen, talar ju rak sanning. Han talar vems andes barn de är eftersom de ville då döda honom. Men han säger också en fantastisk sanning i vers 47. Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Det innebär att förkastar man Guds ord så kan man knappast säga att man är av Gud. Guds ord är ju personifierat i Jesus Kristus. Han är ju Guds ord personifierad. Så att kasta bort Guds ord eller delar av Guds ord, det är samma sak som att köra Jesus på porten. Det vill säga, vi vill inte riktigt ha med dig att göra. Vi vill leva som oss själva. Som vi vill själva, vilket var precis vad lärjungarna här gjorde sken av att de ville. De ville inte bli utmanade på områden i sina liv och se sin synd för att få befrielse som Jesus erbjöd dem i rikt mått. Det här är ju egentligen, kan man säga, det Jesus talar om är en bit av helgelsen. Alltså helgelse betyder att avskilja sig för Gud. Och det står att utan helgelse kommer ingen att se Herren. I en helgelse, alltså att avskilja sig för Gud, måste vi ju samarbeta med Gud. För vi kan inte spjärna mot honom och liksom, nej, det här vill jag hålla för mig själv. Inte någon längre tid i alla fall, något framgångsrikt, för då kommer man i konflikt med Herren. Utan det bästa är att så snabbt som möjligt be om hjälp. Herre, hjälp mig med det här. Styrk mig, jag vill följa dig, jag vill lyda dig. Och så kan Herren kan verkligen ge oss den hjälp han så gärna vill erbjuda oss. För det är så att Herren är god. Han kräver inget av oss som han inte själv erbjuder hjälp till, så att säga. Han vill hjälpa oss. Han vet att vi är svaga människor som behöver hans hjälp och hans nåd varje dag. Romarbrevet 6 och 13 talar också om detta lite grann. Där står det så här. Ställ inte era lemmar, alltså kroppen här då, i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Och vad är döda? Ni var döda, har vi dött? Ja, alltså död i Bibeln, det betyder skilsmässa från Gud. Vi var skilda från Gud. Men nu har vi liv igen genom vår gemenskap med Jesus. Då har vi Guds ande i oss. Och när vi har Jesus i vårt hjärta och gemenskap med honom genom den heliga ande, så är vi Guds barn, säger Guds ord. Och det är därför då är vi inte döda utan då är vi levande. Då har vi gemenskap med han som är livet självt, med Gud. Vers 14. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar. Och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, alltså skilsmässa med Gud. Eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet, alltså rätt relation med Gud. Men Gud vare tack. Ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni befriats från synden. Och det där sista tycker jag är intressant. Ni har befriats från synden. Det innebär ju att det är något utanför mig själv som har skett. Men det har skett i mig. Befriats från synden. Det måste vi titta lite mer på. Så vi bara flyttar fingret lite grann fram i Bibeln. På samma sida om ni har den uppslagen. Till Romarbrevet 7:4 och några verser framåt. Så får vi se vad han pratar om. Befrielsen från synden. Där står det så här. Där ska man ju kanske läsa allting. Men det tar ju för lång tid. Så här i en gudstjänst. Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen, så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, det är ju Jesus det, för att vi ska bära frukt åt Gud. Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var det syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden, alltså åt att skilja oss från Gud. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Vad var det som höll oss fångna då? Jo, det var ju synden förstås. Vi har dött från det som höll oss fångna, alltså synden. Så står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Och det här är ju lite svårt naturligtvis, men i korta ordalag så säger han här att Guds ords lag, gamla testamentets lag, vad vi ska göra och inte göra, det kan inte av hjärtat sätta mig fri. Det kan bara bevisa och lysa på mig och se att jag är en syndare och jag kan se mina fel. Men den kan inte sätta mig fri. Jag kan inte liksom få ett ändrat, varmt, kärleksfullt hjärtelag inne som älskar Gud av hela mitt hjärta och min nästa som mig själv. Det går liksom inte. Utan det jag kan göra är att jag ser att jag är en syndare och att jag behöver en frälsare. Jag behöver någon som räddar mig från mitt hopplösa tillstånd. Och det är också så Romarbrevet 7 slutar. Han förtvivlar, han säger sig så här i 22 då, lite längre fram. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lemmar, alltså min kropp kan man säga, ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lemmar. Jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Alltså tjänar jag med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. Här beskrivs människans två naturer. Att vi har en fallen natur som inte vill ha med Gud att göra. Den vill gå sin egen väg och styra allt själv och tro sig själv vara duktig och syndfri och är i fiendskap med Gud. Och så har vi den på nytt födda anden när vi har öppnat oss för Jesus och gjort honom till vår Herre och frälsare i våra liv. Då föds vi på nytt av Guds ande, får en ny natur inifrån, vår ande blir på nytt född, får kontakt och gemenskap med Gud. Och där finns det en kraft som kan flöda in i oss och förvandla våra liv. För det här utropet var ju så här: vem ska frälsa mig mot denna dödens kropp? Innan var det vad jag skulle göra. Men här ropar han alltså till någon utanför sig själv: vem ska frälsa mig? Och då kommer man på rätt spår här. Och svaret är ju, som han själv säger: Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre. Då kommer ju frågan: hur blir vi lösta och befriade från synden? Då bara bläddrar jag, vänder på blad kan man, skulle man kunna säga. och går till några versar i Romarbrevet. Vi kan ta 2-5 bara. Det är sådana här versar som är så underbara. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från synden och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, alla de här budena ni vet som vad vi ska göra och inte, svag som den var genom den syndiga naturen, alltså var inget fel på lagen men vi var svaga. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden. Alltså Gud sände sin son, han försonade oss med Gud, han tog bort synden i sin kropp. Och det gör att det finns förlåtelse för alla synder man har begått. Och vem än du är som lyssnar på det ska du veta att den synd som du har begått och kanske brottas med, eller som du inte har begått och inte känner till, men all synd inkluderat, kan man få förlåtelse av den som har burit alla världens synder, nämligen Jesus Kristus. Han är mäktig att förlåta alla synder och frälsa oss och föda oss på nytt och rädda oss för evigheten. Och när vi fortsätter leva i gemenskap med honom så bevarar han oss också. Och vi får då ta del av honom genom bön och genom att läsa hans ord. Men vi vill också se hur blir vi befriade av synd, från synden i våra liv. Så vi går lite vidare här. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör till köttet, men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Alltså, lagens krav, vad är det? Ja, det är ju kärleken egentligen från Gud. Det sammanfattas ju lagen med att du ska älska Herren din Gud, hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft och hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Gör man allt detta uppfyller man ju enligt Jesus lagens moraliska innehåll. Och problemet är att vi klarar inte det. Vår fallna natur är inte ens på väg i närheten av att leva så. Den har inte ens tendens till förmåga att göra det. Men här står det alltså att lagens krav uppfylls i oss när vi lever efter anden. Det innebär att Guds ande i oss kan göra det som inte vi själva kan. Där har vi glädjebudskapet och där har vi också befrielse från synd. Och det står att vad skulle vi göra? Jag skulle leva efter anden. Det står den som lever efter anden tänker på det som är till anden. Alltså vi får vårt fokus mot det andliga, fokus mot Jesus. Då fungerar denna livets andeslag. Har jag fokuset på vad köttet tänker, alltså vad jag själv, mitt ego vill, då sätts den här lagen ur spel och jag får skörda efter vad köttet producerar. Och köttet producerar ju det som vi läste som är död, alltså skilsmässa från Gud. Men när jag fokuserar på Jesus, vad vill du, Herre, jag vill följa dig. Då tar han över, för hans ande är mycket starkare än någonting annat. Och då producerar han liv, kärlek och sådant i oss. Utan att jag kan prestera. Ja, min sak är att fokusera på honom. Ha min uppmärksamhet, min gemenskap riktad mot honom. Min fokus så att säga. Då kan han göra det i mig. Det talar vers 13 om också, om man hoppar lite längre fram. Om ni lever efter köttet, alltså efter egot och hur jag själv vill, då kommer ni att dö. Alltså bli skilda från Gud. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, då ska ni leva. Alltså då får ni ha gemenskap med Gud. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Och då blir det ingen fruktan, för det står i versen efter. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med Guds ande att vi är Guds barn. Det är bara Guds ande som kan vittna och ge oss visshet om att vi är Guds barn. Och det här är ju en underbar relation där han är vår fader. Så den vi har problem med är inte med Gud utan den med oss själva i allmänhet. Vår ovilja att lämna över våra liv helt och fullt. Där sitter problemet. Gud är aldrig problemet. Han är lösningen på våra problem. en enda vers från Galaterbrevet som säger samma sak som jag tyckte levde så väldigt när jag försökte förbereda lite grann för det här. Galaterbrevet 5:16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Med andra ord, fokusera på Jesus. Sök honom, be honom om hjälp. Överlämna ditt liv fullt till honom. Och be honom om kraft och styrka varje dag. Så kommer han göra i oss det vi omöjligt klarar själva. Det vi inte har en chans med viljekraft att ens komma i närheten av. Det kommer han göra, uppfylla i oss. För att vi är hos källan som vi sjunger innan i två sånger. Vi är hos den levande källan som ger det här livet. Gratis och fritt, som att han har betalt priset och köpt oss med sitt underbara blod. Och beroende av Jesus skulle jag vilja säga genom den heliga ande, det är nyckeln till att få bli befriad från synd, bli helgad, vinna det eviga livet och få uppleva allt det här som Bibeln utlovar. Det är att leva ett liv öppet och beroende av Jesus. Så där är vi alla på samma grund. Ingen ligger svårare till eller bättre än någon annan. Och jag ska avsluta allra sist med de kanske Bibelns mest kända versar, men jag ska läsa några till. I Johannes 3:16 och till och med vers 21 talar Jesus om stora, djupa, gudomliga rådslag som, och godhet han visar mot oss människor. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eller som det står i grundtexten, de älskade mörkret hellre än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Alltså det ska bli uppenbart att det är Gud som driver gärningarna. Det blir uppfyllt i oss genom den heliga ande. Här ser man några saker som är viktiga för oss kristna. Det är att vi är korrigerbara och vill släppa in ljus i våra liv. Att vi är villiga att följa Jesus och inte håller så hårt om våra liv att Gud inte kan tala till oss. Att vi prövar våra liv i Guds ord och låter Guds ords sanningsljus lysa in och utmana oss och förändra oss. För han vill ju göra oss till sin sons avbild, alltså Jesu avbild. Och då är det invärtes då, karaktärsdrag och sånt. Och där har han ju ett stort jobb med oss var och en. Men han vill det, för Gud är god. Han vill dela av sin härlighet med dig och med mig. Men han säger också att vad domen handlar om, det är vår respons, vårt gensvar till Guds kallelse till oss. Och det avgör också faktiskt vår eviga destination. Ett liv i gemenskap med Jesus här på jorden blir en gemenskap i himmelen. Men ett liv att utan att lyda sanningen, och sanningen är ju förkroppslad i Jesus Kristus, slutar i att människan går evigt förlorad till ett evigt straff utan Gud. Man har alltså sagt nej till den utsträckta hand i kärlek som Gud har. Den enda hand som kan rädda dig och mig. Och säger man nej till den som kan rädda en, ja då finns det ingen räddning kvar. Men vi lever under nådens tid och vi kan komma till ljuset och vi kan spegla våra liv i Guds ord och räkna med Guds nåd och hjälp varje dag. För Guds kärlek strålar fram mot oss och är öppen och den är tillgänglig för oss genom Jesu öppna famn. Låt oss öppna oss för frälsaren Jesus Kristus som har makt att förlåta alla synder, alla felsteg och alla misslyckanden i våra liv. Gammalt som nytt, det som har hänt för länge sedan och det som vill brottas med idag. Så låt oss överlämna oss i Jesu mäktiga hand. Räkna med hans nåd, räkna med hans förlåtelse, räkna med hans kraft. Och räkna med att när vi vill leva med honom av hela vårt hjärta så kan ingen rycka oss ur hans mäktiga hand. Amen. Låt oss be tillsammans. Vi tackar dig Gud, vi tackar dig Jesus Kristus för ditt ord. Ditt ord av uppmuntran, ditt ord av korrigering, ditt ord av kärlek, nåd och sanning. Vi prisar dig Jesus att din hand, dina händer är öppna, din famn är öppen för oss människor att komma till dig. Tack Gud att du drar oss till dig Jesus. Jag ber nu för välsignelse över varje människa som har lyssnat till den här predikan. Jag ber att din härlighets ande ska vila över var och en och att du Jesus knackar på varje människas dörr och vill bli insläppt för till evig räddning och gemenskap Jesus. Välsigna alla med allt gott och jag prisar och tackar dig för din nåd, din ande och din kärlek Herre. Amen.